tror fortfarande att det är rätt. Om du inte håller med oss så kan du vända dig till den här andra myndigheten. Det är precis så här som blacklist fungerar. Ingen tar ansvar. Vi har fått information från personer som vi inte kan avslöja om att ni är spammare. Och sen i Sverige spelar man på 25 i postpotten från alla svenska hem. Och det gör ju att svenska hem inte kan skicka spam, men de kan också inte köra ner på server. Och så vidare. Alla spamfiltrar bygger på en kombination av de där lösningar. Sen när vi kommit fram till verkligen dåliga metoder, och den första är volymfilter. Det är en regel som alla stora ISP kör med. Om det kommer mycket brev av en viss typ så är det spam, punkt. DN är spam för att det är många som läser det. Det är i principen. Undantag, whitelist. Då har man en whitelist som rymmer på så här mycket utrymme med alla möjliga kända avsändare. Och det måste man omförhandla dag för dag med varje ISP. Det är flera heltidstjänster att uppdatera sig med det här. En kanske mest irriterande är det här systemet som säger: ja, du verkar ha skickat post till mig. Om du går till den här sidan och fyller in den här blanketten med dina uppgifter så kan jag tänka mig läsa din post. Speciellt när det är vad man får när någon har frågat någonting, någon har bett om hjälp, så svarar man. Då får man den här uppmaningen att gå till den här sidan och fylla i blanketten. Och blanketten kraschar med internal server error. Sen skriver personen: varför ignorerar du mig? Nu kommer jag till den officiella lösningen på spam. Det är de tre stora verktyg som i fortsättningen ska hjälpa oss bli av med spam. Och de heter Domain Keys, SPF och Sender ID. Vem har hört om Domain Keys förut? Ja. Inte så himla många. Vem har hört om SPF? Fler. Vem har hört om Sender ID? Ja, ungefär lika många. I början tyckte jag att SPF var bra. Jag ska inte gå i detaljer, men det verkade vara en enkel lösning som skulle hjälpa i alla fall. Sen insåg jag när jag läste RFC:n att SPF skyddar bara return path-fältet. Det är det enda fältet som inte ens visas för användaren. Det fält som man inte ens kan se, det är skyddat. Från fältet, den som syns i Outlook, den är inte skyddat. Och det har Microsoft löst genom att göra Sender ID. Men, hallå? Ja, okej. Okay. Men det har Microsoft löst genom Sender ID. Men visst blev det en politisk röra eftersom det var Microsoft och det blev de sedvanliga anklagelserna. Igår släppte Microsoft Sender ID som en fri produkt som försöker återuppleva Sender ID. Vi får se vad som händer. Men det anses vara dött idag. Och sen har man Domain Keys som är Yahoo's och Cisco's initiativ som är en signeringsmetod. Och den är mycket populär bland spammare. Jag kan säga så här, när jag öppnar ett brev i min brevlåda som inte kommer från mitt företag, om det finns Domain Keys så är det spam. Så här enkelt är det. Nästan alltid. De där systemen löser tyvärr ingenting. Även om 100% av internet skulle använda de där metoderna. Det enda som vi skulle få är att vi vet med säkerhet att det här brevet kommer från bigsuperdeals43.com. Men ska visa det eller inte? Det vet man inte. Det bara berättar att det är en legitimation om man vill. Jag heter Kalle Spammare. Men om jag inte har ett register som säger Kalle Spammare är en spammare, då vet jag inte det. Nu passade jag på att titta lite grann om hur det ser ut för vissa företag. På IBM.com ser man väldigt enkelt. Om du får brev från IBM.com så släng det. Punkt. Och jag blev lite förvirrad när jag såg det här. Sen insåg jag att IBM inte skickar brev från just IBM.com utan de använder underdomäner. Så det här är ett sätt att säga om du får ett brev från kalle@ibm.com. Då är det spam. Det är en spammare som har skickat det här. det går inte att tala om IBM utan att tala om Microsoft och vice versa. Så jag har tittat på Microsoft. Det är väldigt intressant. Det första man märker är att Microsoft använder inte Sender ID. Microsoft använder inte sitt eget system. Nu är det så att Sender ID är kompatibelt med SPF. Så på sätt och vis använder Microsoft Sender ID eftersom de använder SPF. Men de använder inte de speciella features som finns bara i Sender ID. Och det andra man kan se är att Microsofts SPF record är ogiltigt. Och nu är det så att det finns mycket fler fel här än kan visas eftersom det här programmet stannar vid första felet. Det finns i den här listan. Hallå? I den här listan finns adresser på mailservrar som inte existerar och det leder till mycket långa DNS-anrop och mycket, mycket långa verifikationer. I våras kom en ny gammal idé i USA. Nu ska vi lösa spam en gång för alla. Vi ska ta betalt för e-post. Spammarna kommer inte att ha råd. Problemet blir löst. Det skrevs mycket i pressen om det här. Reaktionen var extremt positiv. Inte bara i media utan hela befolkningen. Nu är det dags att betala och bli av med spam. För oss som jobbar i branschen, det är ungefär som att säga ja, vi har hittat en metod för att bli av med porrtidningar. Vi ska ha en skatt på tryckerier. Då har påtidningarna inte råd med trycket och de försvinner från hyllorna. Alltså, hallå där. De blir de sista som försvinner. Det en försvinner långt innan påret. Det är klart, de har mycket mer pengar. Spammarna idag har mycket pengar. Det började med Viagra. Amerikanska män verkar ha svårt att gå till sin läkare och säga jo, jag har potensproblem. Kan jag få lite Viagra? Så de beställer på nätet. Och sedan dess har spammarna blivit väldigt, väldigt rika. Men det som skulle vara intressant med att ha betalt för e-post, det är ju någon som får de där pengarna. Och det rör sig om flera miljarder dollar per år. Det är rätt mycket pengar. Så det är inte förvånande att det finns mycket starkt intresse. Är det någon som har hört om företaget Goodmail? 4, 5, 6 stycken. Goodmail är ett företag från Kalifornien som grundades 2003, om jag minns rätt, med syftet att ta betalt för e-post. Och de gjorde ett deal med America Online. Nu är det en mycket lång berättelse, jag ska försöka korta. Det går på att för att vara med på America Onlines whitelist, enhanced whitelist, så måste man betala Goodmail. Det blev det enda sättet. Det var ett beslut som America Online berättade om i våras. Och sen började en sopa och man fick veta lite mer varje gång. Ja, det är så att America Online är delägare i Goodmail. Jaha. Det är så att det finns andra planer och så vidare. Det blev en pressstorm i USA. Det ansågs så allvarligt att det var en senator i Kalifornien, samma delstat som Goodmail, som funderade på en stopplag. Och han kallade en så kallad Senate hearing. Om ni har sett den här filmen Insider om tobakbranschen, där alla vd för amerikanska tobakbolag under ed säger så vitt jag vet finns inga hälsorisker som helst med tobak. Det är precis samma process. Och då var till och med jag inbjuden, trots att jag inte är amerikaner. Och vi diskuterade all det här. Till slut fick America Online backa. Och alltså, Goodmail-systemet är infört, men man kan stanna på en enhanced whitelist även om man inte betalar. Här i Sverige det är helt okänt. Pressen tyckte att ja, det här påverkar oss inte i Sverige. Ja, det är klart att det påverkar oss inte kanske i år. Men om det blir så att man tar betalt för e-post i USA, är det verkligen någon som tror att Telia kommer att sitta med armarna i kors och säga nej, alltså jag tror inte det blir bra för aktiekursen om vi får några miljarder till intäkter. Vi ska inte göra så i just Sverige. Ja, det här systemet har ingen chans eftersom spammarna har mer pengar än den vanliga användaren. Och det är faktiskt så att vi skulle få mer spam om vi införde det här systemet. Merparten av den spam som vi får idag kommer från hackade persondatorer. Alltså det är privatpersoner eller företag vars datorer har blivit hackade som skickar allt det här spammet. Spammaren behöver inte betala. Det är privatpersonerna som får notan. Det är deras dator som har skickat all det här med spam. Så de skulle få tillgång till garanterad leverans för sitt spam utan att betala ett öre. Men även om vi skulle kunna lösa det här problemet på något sätt, så vet jag att spammarna har råd. För de kommer till mitt företag och de erbjuder sig att betala dubbelpris för att få skicka sitt skräp med våra whitelisted servrar. Så det är verkligen inga problem för dem att finansiera det här. Och vi skulle få mer spam, för då skulle det gå förbi alla våra spamfiltrar. So what's the status? Spammarna vinner. Det är bara att konstatera att vi får mer spam varje månad. Den här lösningen som alla talar om, Domain Keys och SPF och Sender IDs, det kommer inte lösa någonting. För det berättar bara att det här kommer verkligen från den som säger sig ha sänt meddelandet. Och vårt problem är att det här är chefstyrt från toppen. Det kommer en toppchef som säger, ja, nu måste vi lösa det här. Ni har 24 timmar, ni måste minska på det här spammet. Vi vill ha resultat med en gång. Och vi bygger mot medel som fungerar en vecka. När jag uppgraderar spam assassin får jag mindre spam i tre dygn. Tre dygn, det är vad det tar för spammarna att anpassa sig systemet. Spammarna kör fortare än vi gör, men vi försöker sprinta och vinna racet på det sättet. Det funkar inte. Jag tror att den enda rimliga lösningen är att arbeta på lång sikt och utveckla ett system som de inte kommer att kunna köpa sig förbi. Och det system heter öppen certifiering. Certifiering, alltså granskning. Det är en av anledningarna till att Goodmail var populär är att mejlet som kommer med Goodmail-stämpel, det är inte spam. Men det beror inte på att det är betalpost. För de fick avisa 75% av sina potentiella kunder för att de var spammare. Det beror på att de granskar. De tar inte vem som helst. Det är det enda system som fungerar. Om man vet att det är ett seriöst företag, så vet man att om det kommer spam så är det ett misstag. Men de system kostar väldigt mycket. Jag kan säga att Goodmail-systemet för mitt lilla företag skulle kosta $50,000. Inte per år, per dygn. $50,000 per dygn. Det är flera gånger omsättningen. Men det är vad de vill ha. Så länge som vi har ett system som nästan ingen har råd med, så kommer vi inte kunna lösa spamproblemet på det sättet. Men tänk om alla hade råd. Tänk om varje privatperson skulle kunna köpa tjänsten av sin internetleverantör för några kronor. Tänk om det skulle bli som nu med presentation på mobiltelefonen, en tilläggstjänst som man köper för några kronor. Och då verifierar internetleverantören dels att man är vem man säger, och det vet de för de här personnummer och så vidare. Och de verifierar att man har ingen open relay, att man kör spam, att man kör virusfilter, att den är up to date och så vidare och så vidare. Om alla hade råd med certifiering, så skulle nästan all inkommande e-post vara certifierad. Och den e-post får gå förbi spamfilter. Den kommer i huvudinkorgen. Och där finns nästan ingen spam. Det kan ju hända att ett barn har skickat ett spam eller sånt. Det kan hända då och då att det kommer ett spam i inkorgen, men det är verkligen väldigt lite. Eftersom det finns ingen spamfiltrering, så förlorar man inga viktiga meddelanden. Och allt annat, de som är inte velat certifiera sig, det kan komma in i en sidoinkorg som man kollar när man har tid. Och där kan man filtrera mer aggressivt. Hur ska man finansiera det här? Ja, det finns två affärsmodeller som man kan tänka sig. Den första är ungefär som Dun & Bradstreet eller upplysningscentralen lämnar kreditinformation till sina kunder. Då vill jag gärna veta vad är spamfaktor till en potentiell kund. Jag som säljer leverans av e-post, jag vill veta att det här är inte en spammare. Så jag kan tänka mig köpa tjänsten av Dun & Bradstreet. Eller så kan man arbeta omvänt, ett företag som vill certifiera sig, som vill bevisa för omvärlden att de är seriösa. De kan betala för att bli certifierade av en leverantör, som till exempel Return Path. Men det kan också vara en gratis tjänst. Det är ingenting som utesluter att ett gäng internetanvändare går ihop och gör en community granskning som ska vara fri för alla. Det är ingenting som säger att regeringen inte kan sponsra så att alla studenter får certifiering eller universitet får certifiering. Och den teknik som behövs, jag kan inte säga att den finns idag, för den måste utvecklas lite grann, men vi är nästan här. Vi har domain keys. Det är en välbeprövd. Och domain keys säger, ja, här är min legitimation. Det är jag som har skickat det här meddelandet. Och med certifiering så ser man, men dessutom, förutom att jag är jag, så har jag varit granskat och godkänt av den här organisationen. Om du då litar på den organisationen så kan du lita på mig. Jag är inte en spammare. Den här certifieringsnyckeln kan naturligtvis tas bort på minuten om det skulle bli så att man certifierar sig för att sedan skicka en massa spam. Och det kan vara något som spärrar alla meddelanden på kanske 5 minuter efter att det har hänt. Så det här är en teknik som kan fungera, men då måste vi acceptera att det blir ingen lösning imorgon bitti. Det här kommer att ta några år. Det är i alla fall mitt förslag för att lösa problemet. Och nu kan jag ta lite frågor om det finns.
Allt fullständigt klart och okontroversiellt.
Det är någon där borta.
Det här med certifiering bygger ju på att man har ett certifikat per användare i princip, har jag förstått. Kort.
En public key.
Eller per domän eller per användare?
Alltså det bygger på samma teknik som domain key. Så det är public key, private key. Så varje användare ska då få en private key.
Okay.
Nej, det kan vara en privat person, men det kan vara ett företag också.
Ja, men det är på användarnivå, inte på domännivå, utan användarnivå. Som jag har förstått så använder ju oftast de som skickar spam hackade datorer.
Ja.
Det innebär att då kan man ju använda deras certifikat också.
Ja, det stämmer.
Så då kommer man inte runt problemet?
Jo, på två sätt. Första sättet är att din leverantör kommer inte att certifiera dig om inte du kör antivirus som är up to date. De kommer kolla varje dag att din antivirus är up to date, databaserna är up to date. Annars dras en gång. Och så snart som man upptäcker att spam kommer från din PC så stängs din nyckeln av också. Så det kommer... Jag tror ingen metod kan vara effektiv till 100%, inte ens polisen. Men det här gör en betydligt högre säkerhet än allt som jag har hört om hittills. Andra frågor?
Finns det någon utveckling på SPF? SPF V1 finns nu, men finns någon SPF V2 som är på gång?
Ja, alltså Sender ID skulle vara SPF V2. Det var det som var tanken. SPF V1 anser jag som död eftersom den bara skyddar Return Path. Igår släppte Sender ID fritt, så det kanske blir någon utveckling här. Jag vet inte. Jag vet inte vad som kommer hända. Det är ganska starka känslor kan jag berätta om. Microsoft försöker ta över kontrollen för SPF och det som de gjorde egentligen. Jag vill inte försvara Microsoft i allt som de gör, men i det här fallet, de tog en lösning som inte fungerade i praktiken. Och då ändrade de det så att den ska skydda sender och from och så vidare. De fel som visas för användare. Ja, jag tror det finns en fråga där.
Det kanske verkar lite flummig fråga, men du säger om någon börjar spamma så blir man avstängd ibland med sin certifieringsnyckel. Vad definieras som spam egentligen?
Ja, det är alltid problemet. Ditt spam är inte mitt spam. Ett intressant problem i stora amerikanskt dominerade företag som använder basefiltrering är att amerikaner tycker att allt som inte är på engelska är spam. Och då läser jag filtret att allt som inte är på engelska är spam. Och plötsligt kan inte de andra kontoren kommunicera för alla brev raderas. Ja, det är ett problem. Men jag tror det här är inte ett tekniskt problem. Om vi inte kan vara överens om vad som är spam så kommer inte datorn att göra det för oss.
För att skjuta in där. En välanvänd definition av spam är ju av mottagaren ej beställd massutskickad e-post. Mm. Där massutskickad ska tolkas restriktivt. Och det innebär också att den enskilde mottagaren inte kan veta vad som är spam. Därför man får sällan en massutskick till flera till sin egen brevlåda. Men det är kanske den definition som flest har enats om att användas, förutom den andra definitionen som är spam med det andra skickar.
Det som jag inte vill se. Finns det andra frågor? Då tackar jag för mig.
Ja, vi tackar dig också. Och då lämnar vi över ordet till Johan Bålman.
Hej, jag heter Johan Bålman. Jag är verksjurist och kommer från Riksskatteverket. Det heter jag inte, jag kommer från Skatteverket. Jag bytte namn för 2 år sedan snart. Jag tänkte tala om spam ur ett myndighetsperspektiv. Och det är lite annorlunda än privata sektorn. Men innan jag börjar med det så tänkte jag att man måste väl fundera lite på var det kommer från spam. Och här har vi ursprunget. Spam, som står för Chopped Pork and Ham. Och det är en konserv som skapades i USA 1930 någon gång. 1940 så spreds den till England under kriget för att försörja engelsmän med mat. Och sen har den spridits över världen. Den är välkänd i England, men framförallt är den välkänd i Guam. Varje landsman i Guam äter motsvarande 16 burkar spam per år. 1970 så gjorde Monty Python-gänget en sketch med spam. Där kom det två personer och ville beställa mat. Och allt som fanns på menyn var spam. Det fanns ingenting annat än sausage, spam, and ham, and egg och så vidare. Det var så att personen i fråga ville inte ha spam. I don't want any spam. Och det är kanske ursprunget till att det är någonting oönskat. Det är också i den här scenen av Monty Python-gänget så sjunger ett gäng vikingar också en spamvisa. De lyckades få in 132 gånger spam på 3-4 minuter. Men det är alltså någonting oönskat. Så det gick alltså 20 år från 1970 till 1990 där de första möjliga spammen kunde dyka upp. För då som e-post startade. Att spam är ett besvär för myndigheter, det har delvis att göra med en bestämmelse i förvaltningslagen. Myndigheter ska se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av e-post. Men det är bara det att det kan inte upprätthållas om den här kanalen fylls med skräp. Det är motsägelsefullt. Och man ska vara helt medveten om, det är självklart då, att spam saknar helt anknytning till myndighetens verksamhet. Det är också ett arbetsmiljöproblem när man är skyldig att ta emot så mycket post. Att för vissa myndigheter har det sagts att 70% av all e-post är spam. För Skatteverkets del har jag, är vår siffra är runt 15-20 högst. Och när uppkommer skyldigheter för myndigheten, när börjar det bli besvärligt? Ja, om det inte är inkommet, då uppkommer jag skyldighet för myndigheten. Men däremot om det är inkommet, så slår regelpaketen med grundlag i botten här, tryckfrihetsförordningen, och sen andra lagar till med full kraft. Myndigheterna har försökt samlas och göra någonting åt det här, och det finns två vägledningar från 2005. De finns båda hos Verva som är användbara. Den första är vägledningen för hantering av inkommande elektroniska handlingar. Den fokuserar i det här fallet på inkommande tidpunkten. Den är beslutad av E-nämnden men framtagen av Samset, och jag är delprojektledare. Jag leder en juristgrupp i Samset. Det är en myndighetskonstellation med jurister och andra från Skatteverket, Försäkringskassan, Bolagsverket, CSN och Riksarkivet och Verva. Den andra vägledningen, det är myndigheternas spamhantering, en vägledning kring rättsliga frågor med konkreta förslag på vad man kan göra. Den är vi också med i, liksom Per som nästa talare. Men det är Statskontoret som har lett den. Och man hittar båda de här produkterna på Vervas hemsida under publikationer. Och i det ena fallet är det publikationer och E-nämnder och det andra publikationer och Statskontoret. Om man går till den första vägledningen, vägledning för inkommande och service, så handlar det om hur man ska bygga ett system för att få ett korrekt, på ett juridiskt korrekt sätt. E-post aktualiserar vissa huvudfrågor, och det är när anses en elektronisk handling vara inkommet och får tillträdet begränsas, får man stoppa någonting. Den finns på webben på det här viset, Vervas hemsida. Tyngdpunkten i det här fallet när det gäller e-post är att skapa inkommande rutiner som tillgodoser rättssäkerheten. För jag har funnits en, när det gäller papper så är det inga problem när det är pappershandlingar inkomna, men när det är e-handlingar, elektroniska handlingar, så har det funnits en stor kreativitet hos jurister med massa olika principer. Jag ska inte dra dem alla, men jag kan bara nämna en av dem, en utskriftsprincip. Det kommer in en elektronisk handling, och mycket tunga jurister, mycket höga jurister, har ansett länge och väl att den inte är inkommen för en handläggare behagar skriva ut den. Och det skulle kunna vara efter det att den här fristen för när den måste komma in har passerats. Så att då förfogar alltså handläggaren över när den anses vara inkommen. Vi såg ju att det här funkar ju inte. Man måste hitta en annan lösning som är logisk. Och som, det får alltså inte finnas några oklara eller otidsenliga bedömningar. För det kan bli kännbart för enskilda. Och det kan bli kännbart för myndigheter som ska bygga sina webbplatser och e-tjänster. Så lösningarna måste utformas så att regler om service, regler om inkommande och ärendehandläggning kan tolkas och tillämpas på ett rättssäkert sätt. Jag har gjort några skisser här på hur försändelsen skickas. Och man ska inledningsvis vara helt klar på en sak, och det är att försändelser skickas på avsändarens risk. Och det är inte märkvärdigt. I pappersvärlden förstår man ju det naturligtvis. Skickar man en handling till en myndighet, så är jag som ansvarig för att den kommer fram. Det är inte någon annan som är det. Och det är samma sak i e-världen. Här fastnar den i myndighetens externa IT-miljö, brandväggen. Och vi fann ju att den här handlingen inte inkommen. Och så går vi vidare till myndighetens interna IT-miljö. Om man läser vår vägledning väldigt noga, så finner man att det här är väldigt detaljerat. Man kan gå mycket djupare i det här. Men det är olika kontroller, och den här röda funktionen, säkerhetsfunktioner och kontroller, det sker innan den kommer fram till själva brevlådan. Och det är där, när den gör det, där har man fokuserat. Där är den inkommen. Och i samma mikrosekund så skickas en kvittens. Och sen läggs det på handläggarens skrivbord. Men där är den inkommen. Och det kan ju framgå av loggar och annat och rapporter exakt när det är. Ja, för att kortfattat beskriva vilken slutsatsen är i den här vägledningen, så är det att en handling är inte inkommet i förvaltningslagens mening för en handling har nått den funktion för automatiserad behandling som myndigheterna har anvisat som mottagningsställe. Och det är en mottagningsfunktion. Om man gör lite vidsträckt här, så går ju till webbtjänster, så finner man att det finns ytterligare att säga om den här rapporten. Den som skickar in någonting till en webbtjänst eller kopplar upp sig måste aktivt ha avhänt sig den elektroniska handlingen, det vill säga skickat in den för att den ska vara inkommen. Och man får införa tillträdesbegränsningar. Och det finns också ett utrymme innan den enskilde har liksom sagt att nu vill jag skicka in den. Och under den tiden innan så kan man hjälpa till. Man kan det finns en servicedisk i webben där man kan hjälpa till med summeringar, tala om för den som fyller i någonting att det måste fylla i rätt fält och så vidare. Här är nästa vägledning. En vägledning om myndigheternas spamhantering. Och den tar direkt sikte på spam. Den förra vägledningen låg till grund för den här i vissa delar, framförallt om till inkommande tidpunkten, och bygger på den i den delen. Den innehåller också en grundlig analys av tekniska förutsättningar. Bland deltagarna i den här som tog fram den här vägledningen fanns både jurister och tekniker. Och en liten repetition då. Ett e-postmeddelande är inte inkommet förrän det har nått en funktion för automatiserad behandling som myndigheten har anvisat som mottagningsställe. Och myndigheten ska samtidigt se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av e-post. E-post skickas på avsändarens risk. Är det inte inkommet så uppkommer inga skyldigheter för myndigheten. Men är det inkommet, ja då träder regelverken in. Och det är helt skilda åtgärder som måste vidtas i de olika fallen. Det ena är att hindra mottagande av e-post så att spam aldrig kommer in. Och det andra är att man måste det som kommer in, det måste man hantera så att inkomna spam gallras på ett effektivt sätt. Och inkommande tidpunkten som vi förstår är helt avgörande för vilka åtgärder som ska göras. Inkommen spam, det är en allmän handling enligt grundlag. Den ska diarieföras eller hållas ordnad. Och den måste bevaras i ett tusenårigt perspektiv i värdiga tider, eller vad man nu säger. Om det inte finns något gallringsbeslut. Och för ett gallringsbeslut måste man ha ett gallringsstöd. Och det finns. Riksarkivet har i en så kallad RAFS, Riksarkivet författning, tagit fram en författning i dess lydelse 1997:6 om gallring och handlingar av tillfälliga ringa betydelser. Som ger statliga möjligheter att meddela gallringsbeslut. Skatteverket har på grund av den här RAFSen utifrån den skrivit ett gallringsbeslut just om spam. Och det har flera andra myndigheter också. En kort bakgrund. Det kanske inte behövs för så många tekniker här ändå, men en e-postservice tilläs då en domänadress, ett IP-nummer. Det finns en koppling till användarens brevlåda så att det skapas en e-postadress. Det finns grundläggande protokoll, SMTP-protokollet. Vi har något som heter spoofing. Det kanske är föråldrat idag när rapporten skrevs bara 2005. Det kanske finns mycket mer avancerade rutiner idag. Men spoofing innebär att uppgift om vem som har sänt ett meddelande kan ha manipulerat så att fel individ pekas ut. Den som skickar det är illasinnad.bedragare att. Men det ser ut som jag har skickat det. Och på samma sätt så kan en felaktig domänadress anges. Att bluffobog.nu ser ut helt ofarligt ut som att telia.se. Och därför behövs det funktioner för filtrering, för att sortera ut skräppost, identifiera och stoppa virus och kod som är skadlig. De åtgärder man kan göra för att hindra överföringen till myndighetens elektroniska brevlåda eller mottagningsfunktionen, det är, som framgår av vägledningen då, följ standarden för e-post, SMTP-protokollet. Där hindrar man falska användare för att nå mottagningsfunktionen. Ingen e-post kan skickas. Man kopplar på intrångsdetekteringssystem innan brevlådan som hindrar e-post för att nå mottagningsfunktionen. Svartlistning av e-postadresser och e-postserver gick igenom, och det fann vi att det kan inte myndigheter ägna sig åt. Men det går i ett tillfälle, det är under ett angrepp, ett DOS-attack till exempel, då måste man göra det. Och då är det tillåtet. Vi kan stoppa. Det är acceptabelt att stoppa orimligt stora e-postmeddelanden. Men man får givetvis inte underdimensionera sitt e-postserver. och skylla på det. Finns det någon teknisk kunnig från Skatteverket här som vet det? Jag såg någon här ute. 10 meg, hörde jag. Och sen har vi farliga försändelser. De stoppas. De överförs inte. Det blir bara en handskakningsprocess. Och översändning tillåts inte. De här, vilka åtgärder som kan göras, det ska ses ifrån att det viktiga är att allmänheten har tillit till myndighetens e-postsystem. De får inte slås ut vid ett angrepp. Har du väl kommit in spam, då bör målet vara att gallra snabbt, enkelt och effektivt och rättssäkert. Börja med att skriva eller besluta ett gallringsbeslut. Sen bör man sortera e-posten. Det gör vi på Skatteverket. Vi försöker sortera så att det framgår att det är skräppost. Så det som når mottagarna, det är uppmärkt redan. Och det blir en manuell gallring. Hos oss är det adressater. Man kan också tänka sig att det är särskild personal. Det kanske inte är något speciellt roligt arbete att ägna sig åt det hela dagarna. Men det är viss myndighet som har funderat på det. Och vad man gör där är att man går igen. Man öppnar det här mejlet manuellt och granskar innehållet i detalj. Eller så kanske det räcker med att granska endast avsänd och ämnesrad för att avgöra om det är spam eller inte. Om man inte gör en manuell gallring, eller man kan tänka sig att man kompletterar den manuella gallringen med en automatisk gallring också. Även här måste man ha ett gallringsbeslut. Man bestämmer rutiner för att avskilja och sortera ut spam automatiskt. Och sen måste man aktivera raderingen. Problemet är att man som myndighet i princip måste man ha 100% säkerhet att det är spam man har att göra med. Och man måste undanröja risken för att icke-spam raderas. Här måste man testa inställningen, kalibreringen av spamfältet väldigt noga innan man tar det i bruk. Och sen måste man ha kontinuerlig uppföljning av spamfiltrens tillförlitlighet. Vi föreslår också i den här rapporten andra åtgärder. Och det är att publicera inte anställdas e-postadresser i onödan. Från Skatteverket så framgår inte enskilda handläggares e-postadress, men väl telefonnummer. Vi använder och exponerar funktionsadresser i ganska stor utsträckning, till exempel registrator@skatteverket.se. Ett sätt är att övergå till webbformulär, men du hörde ju föregående talare som inte var så förtjust i att man övergår till webben då, att meddelanden kan bara lämnas med webbformulär istället för med e-post. Bevakning av e-post i frånvaro. Ja, som jag har förstått det så är det väldigt fördelaktigt för en spammare att få en retur för någon som säger att jag är på semester men kommer tillbaka och då kommer jag svara på ditt brev. Det vill man inte ge till en spammare, så det bör man kanske fundera på hur man ska hindra genom att bevaka e-posten istället. Och sen spamkontroll av utgående post så att inte det skickas med någonting som myndigheten ovetande känner till där. Jag tror ju inte att vi kommer undan spam i framtiden. Men man kanske kan leva med det småningom. Och man kanske kan få något spam light. För det finns också här att köpa som konserv. Är det någon som har frågor? Ja.
Nu bor de på. Du pratar som verktygsjurist från Skatteverket. Alla myndigheter är egna myndigheter, det vill säga de kan ta egna beslut om de här frågorna. Varför har det inte kommit gemensamma spambeslut uppifrån?
Ja, vi har ju klagat på det när det gäller det mesta elektroniskt, att det saknas höga beslut uppifrån. Det klagar vi ofta på. Så myndigheter har fått gå samman och skapa såna här vägledningar istället. Och den här vägledningen, det är ett sådant exempel. Men vi längtar naturligtvis efter att någon tar itu med det på, till exempel på, vem är som är IT-minister, Åsa Torstensson, den nivån någonstans och drar igång någonting.
När du pratar om gallring av spam, har ni tagit något så här, hänsyn till att om man är en person som ska gallra 10 000 spam, att man kanske efter en timme också börjar göra misstag, ungefär lika mycket misstag som den tekniska utrustningen. Vad är för skillnad att göra manuellt och att göra det automatiskt då?
Ja, det är så. Det har du rätt i. Man blir nog väldigt trött om man är särskilt tilldelad, om man är särskilt tilldelad personal som ska gallra alla spam. Nu har inte vi det, utan det är jag som får min egna spam och jag måste gallra dem själv, och därför så får vi inte de problemen. Men jag förstår din poäng. Jag tror att även i pappersvärlden så händer att man gallrar brev av misstag, att det förstår, att det försvinner. Så 100% säkerhet kan man aldrig uppnå.
Ja, några fler frågor? Jag kanske kan skjuta in där också att när den här vägledningen från Statskontoret kom, så har jag en uppfattning om att den var mycket välkommen bland myndigheter i allmänhet.
Mm. Vi pekade på alla de möjligheter som man som såg till bud, som vi ansåg såg till bud, som var juridiskt försvarbara, men sa det att det är upp till varje myndighet att själv bedöma vilka som ska användas. Och man ska betänka då att är man på privata sidan, då har man mycket större möjligheter än en myndigheter.
Ja, om det inte var några fler frågor så tackar vi så mycket. Och hälsar Per Bergstrand välkommen upp från Post- och telestyrelsen.
Ja, jag och Johan kompletterade lite vann här, så får ni se en liten bild från den där sketch också. Det är ju trevligt. Per Bergstrand heter jag, som sagt var. Jag arbetar som jurist på Post- och telestyrelsen på avdelningen för nätsäkerhet, för att vara exakt. Och skulle prata lite här idag om PTS och spam och vad vi gör åt det. Till att börja med så kanske helt kort kan gå igenom PTS-mål och roll på säkerhetsområdet. Och visionen, målbilden, är att alla ska ha tillgång till säkra elektroniska kommunikationer. Och för att uppnå det här så utövar PTS bland annat tillsyn över lagen om elektronisk kommunikation, som är den lagstiftning som vi framförallt tillämpar. Och ska på annat sätt främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer. Det här är ju som alla andra målsättningar någonting som låter ganska fluffigt och inte så påtagligt. Men jag kanske också ska nämna vad PTS inte gör då, om man ska prata om spam samtidigt. För det är ju nämligen så, som kanske flera vet, att lagstiftningen som direkt angriper spam, eller snarare direktreklam som är automatiserad, finns i marknadsföringslagen och ingenting som PTS har tillsyn över, utan det är Konsumentverket. Och PTS agerar och kontrollerar därmed inte mot spammeddelande i sig, det vill säga vi inte på jakt efter spammare. Däremot, med den här målsättningen och målbilden som jag beskrev tidigare, så har PTS ett sektoransvar för elektroniska kommunikationer i allmänhet. Och vi ser att spam och framförallt de mekanismer som hör samman med spam utgör potentiella hot mot den här säkerheten. Och PTS är därmed har naturligtvis intresse i frågan och är engagerade. Jag kanske också kort ska säga att vad jag pratar om när jag säger spam är i första hand, vilket jag tror att alla andra också gjort, är ju framförallt sådan spam eller reklam eller vad man nu vill kalla det, där upphovsmannen så att säga inte har någon som helst intention av att det här ska följa några nationella lagar eller så. Det förekommer naturligtvis spam från kanske mer seriösa aktörer som kanske inte är medvetna om den lagstiftning som finns eller liknande, men de går ju ganska ofta att få på rätt spår när de blir medvetna om det. Men det stora merparten av det som är ett problem i sig är ju snarare den delen där aktörerna kanske inte är riktigt så seriösa. Om vi ser på lite statistik, siffror är alltid bra. Så det här lite siffror från en organisation som heter MOG, hur det uttalas är jag osäker på. Messaging and Abuse Working Group heter den i alla fall. Och i den ingår ett stort antal mycket stora operatörer. Så att statistiken bygger på väldigt omfattande siffror då. Och här kan vi ju se att de beräknade till lite drygt 80% av alla skickade eller mottagna snarare e-postbrev är så kallade abusive email. Statistik är ju alltid trevligt. Samtidigt är det ett problem med statistik att man vet ju inte riktigt vad det är man mäter eller vad man vill mäta här egentligen. Frågan är ju att det finns naturligtvis ett intresse att få en uppfattning om hur mycket av den trafiken som sker som faktiskt kanske är spam eller typer av meddelanden som inte är efterfrågade. Men det beror ju också lite på vem man ska vända sig till. Är det en operatör man pratar om problemet med så kanske de är intresserade av i vilken utsträckning som meddelanden har filtrerats bort eller vilken mängd av bandbredd som den här transporten tar från annat eller vilken kapacitet det tar i näten att filtrera bort där. Medan man kanske på en slutanvändarnivå är mer intresserad av vad man faktiskt har fått till sig, inte det som är infiltrerat i näten. Det finns ju också det vanliga problemet som vi diskuterat lite tidigare också, att frågan är vad det är spam egentligen. Och vad menar man med abusive email i det här fallet? Ofta så finns det ju många olika uppfattningar om det. Och de flesta organisationer som jag har sett är ju också ovilliga att försöka definiera det för att man anser då att det ligger i sakens natur att det här är ingenting som kan definieras exakt. Därför att, precis som vi diskuterat tidigare, att olika, vad som är någonting för en person kanske inte nödvändigtvis är det för någon annan. Jag har sagt att PTS har ett intresse i frågan, och vad gör då vi i praktiken? Dels så ingår vi ett internationellt deltagande, framförallt inom EU då, i en grupp som heter CNSA som står för Contact Network Spam Authorities, som är en kommissionsledd grupp där representanter från alla medlemsstaters tillsynsmyndigheter över spamlagstiftningen så att säga ingår. Så från Sverige är ju Konsumentverket då i första hand, men även PTS är med i den gruppen. Inom den här gruppen så diskuteras det problem med den lagstiftning som ändå finns och andra frågor, och man kan se hur det utvecklas under tidens gång. Som jag har deltagit i alla fall, så diskuteras det idag i betydligt större utsträckning på vilket sätt det här kan hanteras genom olika former av filtrering eller vilket ansvar operatörer kan ta, bör ta, ska ta eller liknande, snarare än att man diskuterar själva upphovsmännen till spammet eller den som då kanske tjänar pengar på det. Inom den här gruppen så har vi också tagit fram dels rena kontaktlistor, vilket kan låta väldigt basalt då, men som är ganska viktiga i, när man ska ha ett internationellt samarbete, så är inte allt för sällan problemet att det helt enkelt är ganska svårt att veta vem man ska vända sig till ett annat land eller få reda på det. Och även om man får reda på det, vilken person man ska vända sig till där. Och det finns en länk här också i deras hemsida där det finns en förteckning över alla länder i inom EU i alla fall, med kontaktpersoner och så, om man har frågor eller behöver komma i kontakt med någon angående just spam. Det finns, man har också tagit fram formaliserade ett formaliserat sätt hur de här olika myndigheterna ska kunna approchera varandra ifall man vill ha faktiskt hjälp med utlämnande uppgifter eller att man vill att någon ska agera mot en part som finns i deras respektive land. PTS ingår också, eller ingår PTS också deltagit under regeringen då inom OECD i framtagandet av den här anti-spam action plan som jag tror gavs väl i somras eller något sådant. som innehåller olika rekommendationer då, dels på juridisk nivå, hur man rekommenderar att länder inom OECD ska reglera spam för att man ska kunna göra någonting åt det. Men det finns även olika tekniska rekommendationer för hur man kan agera. Vidare så producerar Post- och telestyrelsen rapporter och utredningar inom olika delar av nätsäkerhet och naturligtvis. Den senaste som kanske har relevans för det här området är en rapport om säkerhet i mobiltelefoni, där man även tar upp spamproblematiken som finns där, eftersom även e-post finns i mobilen nu för tiden. Och spam innebär ju inte nödvändigtvis att det är e-post, utan det finns ju även spam i form av sms, mms och liknande. En av våra huvuduppgifter är också tillsyn över operatörerna, och den lagstiftning som vi har att tillämpa, så är det i ganska stor utsträckning PTS som helhet håller på med en lång rad olika områden, men min avdelning, nätsäkerhetsavdelningen, så hanterar vi ganska mycket av integritetsfrågor och liknande, i princip vad operatörerna får göra med abonnentuppgifter eller pågående kommunikation och tystnadsplikt och liknande. Och där är ju också då problemet, kanske man inte ska säga, men den lagstiftning som finns där innebär ju egentligen hinder, så att säga, för operatören att vidta filtreringsåtgärder och liknande, eftersom grundförutsättningen är att man inte ska, så att säga, behandla kommunikationen på något annat sätt än vad som krävs för att den ska gå fram. Slutligen så har vi ganska mycket information till slutanvändare på en särskild internetsäkerhetssida, där vi har rekommendationer och skriver lite om olika frågor, även om spam, som är skrivet på ett ganska enkelt sätt då, för att människor i allmänhet ska kunna ta till sig det här. Om vi går över lite då på problemen. Jag är ju som sagt för ingen tekniker utan jurist, så det kommer inte bli någon slags teknisk genomgång av spam eller lösningar eller någonting. Utan det kommer snarare bli min personliga reflektion över problem och kanske de lösningar som finns eller som tillämpas, och kanske även problem med de lösningarna. Och spam innebär ju ett problem, oavsett om man ser det här problemet till den eventuella tidsförlust som man får för att kunna sortera bort det här, eller om man ser en bandbreddsförlust som det innebär att en så stor del av kommunikationen består av spam, och även den eventuella kränkning som slutanvändare kan uppleva, särskilt om det är ett viss typ av innehåll i det här spammet då. Och ett av de här delarna då också, att spam är faktiskt inte bara störande meddelanden, utan det har framförallt på senare tid också utvecklats till att bli en form av spridningssätt för malware, eller illasinnad programvara, eller vad man kallar det, olika former av spionprogram, trojaner och liknande, som använder sig, som bundras ihop så att säga med spammet, och därmed också har blivit ett transportsätt, ett spridningssätt för den här typen av program då, vilket gör det till ett betydligt allvarligare problem än bara det faktum att man får ett störigt e-postmeddelande. Merparten av spam är också internationell. Och med internationell menar ju inte bara då att det kommer från ett annat land, utan internet i sig är ju ogeografiskt på så sätt att det kan hanteras i vitt skilda länder. Att upphovsmannen till själva spammet sitter ofta inte i själva landet där det skickas iväg, utan transmissionen eller plattformen som skickar det här kan finnas någon annanstans. Det kan finnas i ett land som kanske inte har särskilt stora regleringar eller stort intresse av att kontrollera det här. Och det här faktumet att det finns ett stort antal då olika länder inblandade gör ju naturligtvis att det också blir ett problem om man från statlig synpunkt ska försöka gå till botten med att sätta dit en spammare då, så att säga. Jag kommer lite mer till det senare när jag ska prata lite mer om de strikt juridiska problemen. Och som togs upp här tidigare, så är spam inget statiskt, utan det är någonting som utvecklas hela tiden, och spridningsmetoderna utvecklas ju konstant i samma hastighet, eller om inte snabbare, som de olika metoderna för att försöka begränsa det här utvecklas. Till exempel så använder man väl idag i ganska stor utsträckning bilder istället för text då, för att förhindra olika former av analyser. Så det kräver ju oerhört mycket mer datorkraft att analysera en bild än ett rent textformat. Om vi går lite till roten till det onda, eller varför det har uppstått spam. Med viss risk att det här blir lite dubblering av tidigare anföranden då, så är naturligtvis den största anledningen egentligen att det finns pengar att tjäna i det. Och även om man inte, man har ju personligen svårt att förstå att det är någon som någonsin har betalat någonting för att köpa något okänt piller över en internet eller någon förlängning av vald kroppsdel eller något annat, men uppenbarligen så finns det människor som gör det, och det räcker ju att det är väldigt få, mindre än en promille kanske, som gör det för att det ska kunna finnas pengar att tjäna det, eftersom själva distributionen är ju oerhört billig. Det är ju egentligen ingen större kostnadsskillnad att skicka 10 spam eller 3 miljoner, och det här gör ju att det finns ett ekonomiskt intresse. Tillgång till e-postadresser för att kunna skicka det är också e-postskrivna och parentes då, tillgång till adresser överhuvudtaget, men i det här fallet e-postadresser är ju också en förutsättning för att man ska kunna göra med massutskicken, och traditionellt så har e-postadresser inte hanterats särskilt säkert eller säkert, utan har hanterats ganska öppet, även om man kanske idag är lite mer försiktig med sin e-postadress, så har det ändå funnits väldigt stora möjligheter att få tag på stora mängder. Och det här florerar ju idag också ganska mycket i form av botnets och sådant som vi pratade om tidigare också, som jag ska gå in på lite mer alldeles strax. Att man helt enkelt tar e-postadresser från andras kontaktlistor, eller om det är newsgroupsmeddelanden eller kedjebrev och etc. En annan av grundförutsättningarna för att kunna skicka ut det här är också att det finns en plattform för utskicken. Och det här som bland annat botnets används i ganska stor utsträckning då. Och botnets, det är ju då som föregående talare pratat om, i princip hackade datorer eller kapade datorer, alltså hela nätverk av datorer som fjärrstyrs av någon annan än de själva, och som helt enkelt säljer ut kapacitet då för att till en lång rad olika aktiviteter, varav ganska få är lagliga kan jag tänka mig, men till exempel överbelastningsattacker, men även då utskickande av spam. Och det här gör ju också att att olika metoder att motverka det här blir ganska svåra, eftersom det här spammet ser ut att skickas från en vanlig dator, från en vanlig datoranvändare. Och även om det efter ett tag skulle stänga av den datorn, så har ju kanske den personen som har kapat datorn uppnått resultatet, för han har fått sålt den kapaciteten i ett litet tag så att säga. Det är ingen kostnadsdel för honom att sprida det här. Att sådana här olika typer av infektionsprogram också sprids via spam gör att det blir en liten cirkel som kanske sluts där på något sätt också, att man använder dels där för utskick av spam, men att man även använder spam för att transportera den här typen av program då, som kan angripa datorer som tar emot den. Det har ju presenterats tidigare här olika typer av lösningar, så jag skulle inte gå in på dem i någon större utsträckning, men ganska många av lösningar som används idag innebär ju att man försöker filtrera trafik på olika sätt. Antingen att man filtrerar den på en högre nivå eller lägre, beroende på vad man ser, men att man filtrerar i näten då innan det kommit slutanvändaren, eller att slutanvändaren själv får använda sig av olika filtreringsmetoder. Skillnaden mellan de här olika metoderna är egentligen på vilka premisser som man filtrerar. Man kan ju göra det genom att analysera innehåll. Man kan analysera vilka tillåtna avsändare som finns, till exempel blacklists eller liknande, att man spärrar vissa sjok av IP-nummer eller så. Och det här, de här lösningarna kan ju också innebära ganska stora nackdelar. Det som jag ser som den allvarligaste nackdelen är egentligen att förtroendet för kommunikationstjänsten i sig, alltså för e-postmediet egentligen i sig, kan ju minska i ganska hög grad om det blir allt för osäkert huruvida ett e-postmeddelande man skickar kommer fram överhuvudtaget eller inte, och om man överhuvudtaget kommer att vara medveten om det har kommit fram eller inte. eller som mottagare, att man kanske inte heller där är medveten om någon har försökt skicka någonting. För alla den här typen av filtrering innebär ju inte nödvändigtvis att det skickas ut ett litet meddelande om att by the way så filtreras det här på grund av det och det, utan det kan ju ske filtrering utan att någon sån rapportering sker också. Och det här innebär ju också då att ja, om man har hög filtrering så minskar ju spammet också då naturligtvis. Har man väldigt mycket spam så kan ju det också innebära att förtroendet för mediet, eller snarare användarvänligheten, motivation att använda mediet, minskar också. Men det är framförallt den här kontrollmekanismen, att det är väldigt svårt för slutanvändaren egentligen att veta. Och om det blir tillräckligt låg kontroll, man har tillräckligt lågt förtroende för det, så är det väldigt allvarligt, eftersom målsättningen naturligtvis är att det här ska kunna användas i hela samhället och av alla. Inte bara då av tekniska kunniga människor. Det är också där den andra punkten är svårigheten i hantering. Jag menar det att om man för ner den här filtreringsnivån på en slutanvändarnivå, eller även till viss del som vi pratade om tidigare här med olika certifieringsprocesser och så. Så det är naturligtvis någonting som gör att man får större kontroll över hur de här mekanismerna hanteras. Men det är ju samtidigt någonting som kräver att personen som kontrollerar det också förstår vad han gör och kan utföra det här. Och är ambitionen att det här ska användas av alla människor, så är ju definitionen på alla människor människor som inte kan särskilt mycket, i alla fall inte en teknik. Och därför så gör det också sådana lösningar att man höjer tröskeln helt enkelt för vad som krävs för att kunna använda tjänsterna. Man har även ett transparensproblem här i specifikt om blacklist då framförallt och liknande. Det finns ju ingen global blacklist, utan det finns ju lite olika organisationer då som tar fram olika typer av blacklist, och det är inte helt självklart att man får reda på vilka premisser de här tas fram, och det är inte helt självklart att man får reda på hur man tas bort från en blacklist, eller i alla fall inte om man faktiskt kan tas bort, under vilken tidsperiod och så vidare. Och det här gör ju också att det uppstår en osäkerhet i hur det här egentligen hanteras, och ifall det är någon som kontrollerar det, hur det hanteras. Och framförallt då kanske kontrollerar hur det löses, ifall det blir fel helt enkelt. Eller om man kanske varit dum och förtjänar att vara på en blacklist, men kanske är snäll igen och kanske ska tas bort men inte blir borttagen. Det var lite om de praktiska problemen som jag ser. Eftersom jag är jurist så ska jag väl ta upp lite de regulatoriska problemen också, bara för att visualisera. Det fanns ju en viss kritik här mot att man inte gjorde någonting på statlig nivå eller på regulatorisk nivå, skulle jag vilja säga då. Det här är ju naturligtvis, det kan man ju tycka vad man vill om, men det finns ju väldigt stora problem med det här. Och ett av de största problemen är att det här är så pass internationellt som det är. Så fort det är någonting internationellt i skällan och man pratar juridik, så blir det väldigt problematiskt plötsligt. Vi har väldigt många olika länder inblandade, vi har väldigt många olika lagstiftningar inblandade, vi har väldigt många olika jurister inblandade, och vi ska avgöra vilket landslag som är tillämpligt. Även om vi vet vilket landslag som är tillämpligt, så ska vi kunna ta kontakt med ett annat land och vi ska kunna prata med dem, och de ska kunna acceptera att vi får göra vad vi vill i deras land, eller att de gör någonting i sitt land på vår begäran då, så att säga. Och det här skapar naturligtvis mycket byråkrati och ganska svåra problem, särskilt som lagstiftningen i stor utsträckning inte är homogena, att det alltså inte är tillåtet eller otillåtet på samma sätt i olika länder. Ett annat stort problem ett annat problem är också just där kring definitionen av spam. I all juridik så är ju definitionerna av naturlighet ganska viktiga, eftersom det ändå avgör gränsen för vad som är en rättssäker tillämpning och vad man egentligen har för möjligheter att vidta åtgärder. Och om inte de här definitionerna, om det nu finns definitioner, överensstämmer, så gör ju också det att det blir det internationella problemet då, att ett visst land tillåter det medan ett annat land inte tillåter det här, och det blir svårt då att agera, särskilt som den som är intresserad av att hantera sådana här verksamhet naturligtvis försöker välja sådana ställen där det är tillåtet att agera på. definitionen som finns idag i marknadsföringslagen, den hanterar det här utifrån ett marknadsföringsproblem till fysiska personer. Och det är inte nödvändigtvis att man ska se det, i alla fall inte om man ser det från ett nätsäkerhetsproblem, att det här är lämpligt överhuvudtaget att se det här som ett marknadsföringsproblem i första hand. Och man kan ju tycka att spam som inte innehåller ett kommersiellt meddelande, kanske bara innehåller blaha blaha eller bara används som ett transportsätt för trojaner eller annat, finns ju egentligen anledning att det skulle vara tillåtet, även om det förvisso råkar handla under andra lagstiftningar. Men jag kan se ett problem att man inriktar sig så pass hårt, så att säga, på marknadsföringsdelen i det och tar det i den typen av lagstiftning. Och se på samordning, skulle det vara någon lösning då? Med samordning så menar jag att man regulatoriskt, alltså, försöker skapa liknande lagstiftningar i olika länder. Och jag skulle inte säga att det är en lösning, men det är naturligtvis en förutsättning att man har ungefär samma ramar för att man ska kunna göra någonting aktivt. Samarbete är ju mer en lösning på så sätt att samarbete kräver, eller det krävs samarbete för att man ska kunna göra någonting åt det när det finns parter i flera länder. CNSA, den organisationen inom EU, är ju ett bra exempel på att det finns effektiva åtgärder ändå när det gäller samarbete, som just att man kan få kontaktmöjligheter på handläggarnivå där man kanske kan lösa problem mer effektivt än på en högre nivå. Man kan också fråga vilken ände som man ska börja. Och så, som jag sa tidigare då, med marknadsföringsdelen, att är det en rimlig ände att börja, eller att, så att säga, försöka ge sig på den som upphovsman spammet, som tjänar pengar på det kan man ju tycka är rimligt ur en ren rättvisighetsperspektiv, så att säga. Men i effektivitet kanske det inte är rätt ände. Det kanske krävs, om man ska göra något åt det, att det blir någon form av tekniska lösningar. Tekniska lösningar innebär ju oftast det krav att det är många som använder dem, att det inte bara är en part någonstans som sitter och implementerar det här, utan att hela kedjan implementerar det. Då kan man ju tänka sig att man från statlig nivå har snarare krav på, och även internationell nivå, ett krav på operatörer vad de ska vidta för åtgärder och vad de inte ska vidta för åtgärder. Å andra sidan så kan man också tycka att det inte är statens sak att ge sig in hur de väljer att bygga sin säkerhet eller sätta upp de systemen. Och man kan tycka också att det kanske är orättvist, så att säga, att de ska drabbas av det här när de egentligen inte är upphovsmannen till problemet. Ja, jag börjar få ont om tid. Det var bara det sista jag tänkte säga också, att spam är ju faktiskt inte bara e-post. Även om det stora problemet idag naturligtvis är e-post, så finns det ju en lång rad andra elektroniska kommunikationstjänster också, som SMS och MMS och även voice eller tal då. Och vi står inför en konvergens, som i och för sig rackades ner lite på tidigare idag, men det är ändå en teknisk konvergens på så sätt att samma former, tekniska former, kommer att användas för överföringen. Och det här kan också innebära risker att samma tekniker, så att säga, som används för att massivt skicka spam, ju också naturligtvis kan användas för andra former av spam, eller spam i andra nät då, så att säga. Och det är viktigt att ha med sig kanske den resan som det varit när det gäller på spam och de problem som det innebär när man introducerar den här tekniken. Tack så mycket.
Vi har nu ungefär 10 minuter på oss, och där jag tänkte att vi kunde ta en gemensam frågestund med alla tre talarna. Om det finns några ytterligare frågor, så kanske mer övergripande, innan nästa pass börjar klockan 17. Så att om ni har lust att kliva upp, så får vi se om det finns några fler frågor.
Min första fråga är väl egentligen till juristerna. Vad anser resten av Europa om Sveriges lagstiftning om spam? Anses vi ha typ en avslappnad lagstiftning, eller har vi någon mera hårdare lagstiftning? Och hur ser det ut i resten av Europa? Jag tänkte mer på samarbete där i antingen OECD eller i CDS.
Ja,
Alltså regleringen kring spammen som finns i marknadsföringslagen, den bygger på ett EU-direktiv, så att den är ju relativt liktydig i olika delar av Europa. Men i Sverige har vi till exempel valt att ha det här riktat mot just fysiska personer, till exempel, medan i andra länder även kan gälla juridiska personer. Bara avgränsningen vad som är fysisk person kontra juridisk person kan ju vara problematiskt också. Men jag... Jag arbetar ju inte med marknadsföringsdelningsfrågan egentligen, så att jag kan inte säga att jag har någon jättestor uppfattning om vad man tycker i andra länder av Europa om den svenska lagstiftningen faktiskt.
Jag kan inte låta bli att lämna en kommentar från ett annat område som man kan kalla spam, där det i Sverige Post- och telestyrelsen inte ens bryr sig om att undersöka när folk spammar ner i etermediet. Ryck på axlarna. I USA så får beslagtas utrustning om man åker in på kåken i 4 år och får betala tiotusentals dollar i böter för sådana brott. Det är lite... Det är en kanske dum kommentar, men jag tycker att man är väldigt slapp här. Speciellt eftersom du, när du uttrycker det här att man ska stoppa de goda användarnas möjligheter hellre än att stoppa spammarna. Det var dumma kommentarer, men jag kunde inte låta.
Ja, jag vet inte riktigt vad du vill svara på det, men du tycker inte att tillsynen avseende radiohanteringen är tillräckligt effektiv.
Frågor?
Ja. Fråga till PTS. Hur tittar ni på de här nya teknikerna som kommer, till exempel spam via sms och så vidare? Har ni något arbete som pågår? Och vad kommer troligtvis vara ert rekommendation som kommer ut från er?
Ja, när det gäller mobiltelefoni så har vi gjort så att vi förra året hade en slags workshop-hantering av det, så att säga, att vi bjöd in ett antal olika operatörer men även aktörer från tillverkare av mobiltelefonterminaler, säkerhetslösningar och andra intressenter i branschen, så att säga, och diskuterade vad de såg för problem. Det är ju inte så att vi helt självständigt kan ha någon möjlighet, så att säga, att snappa upp problemen som finns, utan det viktiga blir ju att se hur marknaden uppfattar och även naturligtvis slutanvändaren då. Jag kan inte säga att vi från slutanvändarnivå fått någon större antal klagomål, så att det ses som ett stort problem idag, men det finns ju sms-spam i den utsträckning att det händer, så att säga, även om det inte alls i samma utsträckning som e-post. Den här workshopen hade resulterat också i en rapport som vi kom ut i mars i år, där det finns dels en beskrivning av de olika framtida dagens problem och framförallt framtida problem som vi ser kan bli avgörande, där vi framförallt konstaterar att introduktion av vad vi nu ska kalla smarta telefoner då, så att säga, att det är en viss nivå av komplexitet i telefonen kommer att möjliggöra olika former av trojaner eller liknande illasinnade programvaror, så att säga, som kan spridas även bland dem, och att det är ju ett potentiellt problem av ganska stor dignitet. Samtidigt så är mobiltelefonhanteringen och mobiltelefonnäten ju kontrollerade på ett annat sätt än internettrafiken, och operatörerna har ett närmare samarbete med tillverkarna av hårdvaran också, och där ser vi framförallt att de olika aktörerna måste uppmärksamma de här problemen och se dem med öppna ögon, så att säga, med den erfarenhet man kanske har från internetsidan. Så tanken är att vi ska följa upp den här rapporten och workshopen med ytterligare sådana då, om kanske ett år eller så, för att se om det har fått någon utveckling där.
Ja, ska vi se, var fler då?
Något uppföljningsfråga. Först två kommentarer. För första var, alltså, du nämnde stängda port 25 där, och det förhindrade folk att ha mailserver hemma. Det var ju, jag kommer från Telia Sonera, och jag kan säga att vi löste det på det sättet att vi stängde port 25 som en akut åtgärd, eftersom vi fick in mera klagomål än vi hann åtgärda, men kunden kan få port 25 öppna på begäran, så att säga, så det är inte stängt hela tiden. Och när det gäller Skatteverket också, du sa att ni har tagit bort e-postadresserna på era hemsida. Jag hittade 14 500 sidor i Google alldeles nyss med e-postadresser. Du kanske bör kolla det igen.
Jag ska bara kommentera vad jag menar, om det var missförstånd. När vi skickar ut post, vanlig post, så ser vi inte. Mitt namn och min telefonnummer finns längst upp till vänster, att jag kommer från Skatteverket. Men min e-postadress publiceras inte där. Men den är inte speciellt svår att räkna ut.
Jag har en fråga där till Erik, och det är om att certifiera avsändaren av e-post. Tror du att användarna kommer gå med på en eventuell integritetskränkande scanning av sin dator gällande vilken typ av virusskydd man har, typ av databasuppdatering av virusmönstret med mera, bara för att få skicka e-post?
Jo, det tror jag, eftersom det är många, då talar jag om privatpersoner, för det ska granskas på ett annat sätt. Det är många idag som köper den här tjänsten av sin operatör. Det är många operatörer som erbjuder antivirus som en tilläggstjänst. Och jag tror det är en utveckling som kommer att fortsätta. De mer tekniskt avancerade personer kanske kan certifiera sig med andra mer avancerade tjänster än sin operatör.
Jo, Erik, du pekar på att vi förlorar kriget mot spam, men att det finns en långsiktig lösning. Vad tror ni andra? Finns det någon långsiktig lösning?
Nej, du först.
Tack.
Ja, men jag är optimist. Jag tror inte att man kommer att vinna helt och hållet. Men min sista bild var spam light. Jag tror att man kommer att, om man med gemensamma krafter, så kan man nå resultat. Men det kräver nog samarbete från hela förvaltning och kommuner och privata näringsliv, och även internationellt. Men jag tror att det kommer, jag tror inte man kan acceptera det här, och jag tror man kommer ställa hårdare krav. Vi är ju skyldiga att ta emot e-post som jag berättade om nyligen, men jag tror att man kommer genomföra förändringar så småningom. Det är inga planer på det ännu, men jag tror man kommer genomföra förändringar så att det här, myndigheter och kanske andra, ger större möjlighet att sortera ut och stoppa spam som man känner igen.
Ja, jag högt det blev. Lite avståndskänslig. Jag tror också att det vore ju ganska dystopiskt att säga att det inte finns någon lösning. Det kan man lika gärna göra. Det är väl klart att kommer finnas lösningar. Sen tror jag det ligger mycket i, som vi hörde tidigare, att de lösningar som man kanske gärna tar till idag är sånt som man tror ska förändra allting över en dag, och det tror inte jag på heller, utan de lösningar kommer ju antagligen vara en kombination av tekniska lösningar, men det kommer också krävas framförallt ett internationellt samarbete, tror jag. För det här är ju ett internationellt problem, det är ju ingenting som vi kan åtgärda i Sverige eller i USA ensamt eller i Kina för den delen, utan det kräver ju att dels att alla då inblandade uppfattar det som ett problem och också är beredda att vidta några åtgärder för att lösa det, så att man kan närma sig på den sidan.
Det kommer väldigt mycket spam från Kina idag, och jag undrar vad som skulle hända om George Bush reste till Kina och begärde att de skulle få stopp på det här, om de vill fortsätta få business från USA. Då tror jag inte det skulle ta särskilt lång tid innan de skulle stänga av alla spammar i Kina. Men det är inte prioriterat. Och vilken ställning har George Bush då när han inte gör rent i sitt hem? Han kan inte begära det här av kineserna om han inte börjar med att göra det själv.
Då får jag tillägga en jättekort sak bara. Det finns ju också, det finns ju en avvägning här i, när man pratar om lösningar, filtrering och så vidare, så finns ju en avvägning också på integritetssidan naturligtvis. Att det man vill ju inte få operatörer eller andra eller som agerar helt och gör vad de vill så att säga för att den här säkerheten ska uppnås, utan det måste ju finnas någon slags transparens också. Det måste finnas en möjlighet för slutanvändaren då att förstå varför någonting händer eller varför någonting inte händer utan att de ska behöva vara tekniskt insatta överhuvudtaget. Eller överhuvudtaget, men att inte vara tekniska experter i alla fall.
Nu tänkte jag ge Kristina sista frågan här eftersom det är andra aktiviteter som börjar klockan 17, det vill säga om 5 minuter. Det är ju inget som hindrar att diskussionen fortsätter såväl i den här lokalen som i andra fora, till exempel inom ISOC-SE där den finns. Men som sista frågare innan vi säger tack till våra tre talare, Kristina.
Tack. Jag har en fråga till Erik. Du sa att spam mestadels kommer från Kina och vi vet att virus och andra elakheter också kommer väldigt mycket från Kina. Och vi vet dessutom att när ett virus sprids så tar det ett visst antal dagar, en del påstår upp till en vecka, innan våra fina virusexperter har tagit fram motmedel. Då skulle det alltså betyda att den veckan skulle spammarna kunna utnyttja nya virus. Och du säger att de har mycket pengar och de är snabba. Så alltså skulle den här certifieringen kunna drabba väldigt hårt just de här små. Vad säger du om det? För att det är väldigt känsligt.
Ja, för det första så är antivirusföretag faktiskt, de går fortare än så. Ska ta ett mikrofon. Antivirusföretagen kan ofta lösa virus inom antingen några timmar eller några dygn. Det beror på hur komplicerat viruset är. Det är klart att det inte finns någon lösning som fungerar till 100%, men certifieringsnyckeln kan dras när man konstaterar att det kommer spam från datorn. Och jag tycker personligen att meddelanden från personer som är certifierade som privatpersoner bör gå i karantän under några minuter till några timmar. Kanske inte några timmar, men definitivt 5 minuter. För att man ska ha tid att ta bort certifieringsnyckeln så att man får lite mer tid för att stoppa fram mejlet. Och varje organisation kan bestämma vilken policy man ska ha för privatpersoner, för företag och så vidare. Hur lång karantän och beroende på vilket land, eller man kan göra som man vill.
Okej, därmed så skulle jag vilja säga ett stort tack till våra föreläsare. Jag tycker det har varit intressant. Jag hoppas att ni är ju kvar, så att jag drar slutsatsen att ni också tyckte det var intressant. Tack så mycket.